Du lyssnar på Ödesval av Rune Angell Jakobsen i översättning av Agneta Markby. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Kapitel 1. Det första Peder Valen gjorde när han hade kommit fram till Mirror Lake-bosättningen var att skriva hem till sina syskon. Det var sannligen på tiden att de fick höra ifrån honom nu någon gång, för hittills hade han bara skickat ett enda brev hem. Nu kunde han äntligen ge dem en fast bostadsadress, så att även de kunde komma hit till Amerika, om de fortfarande ville det, förstås, även om de inte hann med någon båt förrän till nästa vår. Vintern var inte så lämplig att ge sig ut på Atlanten eller i det amerikanska inlandet. Därför gick de flesta utvandrarbåtarna naturligtvis mest om våren och sommaren, precis som Barken Fortuna hade gjort med Peder själv för 1,5 år sedan. Det föll sig mest naturligt att Peder skickade brevet till sin yngre bror Thor, även om han med sina 17 år var yngre än sin syster. Anna tjänade som piga i närheten av sin bror, så hon skulle naturligtvis få läsa Amerikabrevet, och Peder hoppades att båda två fortfarande hade lust att komma. De hade redan fått pengar till biljetten. Det hade gjorts upp vid arvsskiftet efter fadern. Därför brydde han sig inte om att lägga i mer pengar i brevet, utan han skrev att han gärna kunde skicka mer om de behövde, men i så fall fick de skriva och säga ifrån. Tanken på syskonen gjorde att Peder fick ett plötsligt anfall av hemlängtan. Saknaden av de två som var hans enda riktiga familj slog honom med överraskande styrka, så att han fick en klump i halsen som han försökte svälja ner eller harkla sig för att få bort, innan han så småningom kunde fortsätta att skriva. Det skulle bli skönt att förenas med sina syskon, för först nu, efter så lång tids separation, förstod Peder vad de två betydde för honom. Den ovanligt dynamiska brodern och den nästan lite för tidigt mogna systern, som med sitt milda väsen hade varit husmor hemma på Valen sedan hon var bara liten. Det hade visst inte varit lätt för någon av dem att växa upp utan en mor i huset, vilket speciellt Anna hade fått känna på, för det sa sig själv att många kvinnoplikter föll på hennes unga axlar. Men Anna hade i alla fall klarat sig bra, och en positiv sak med det moderlösa hemmet var den starka sammanhållningen som hade uppstått både mellan barnen och med fadern. Dessutom hade både Jon Valen och hans två söner fått en vidare syn på vad skillnaden mellan kvinnliga och manliga arbetsuppgifter gick. Men det gick ändå inte att komma ifrån att unga Anna tidigt hade fått ta tag i saker som ett ungt barnasinne helst skulle slippa bry sig om. Det var hon som hade fått utrusta Peder med allt vad han behövde när han gavs ut på fiske och som måste tänka och planera för mathållningen i hushållet som en vuxen kvinna. Om någon hade gjort sig förtjänt av det goda i livet, så var det hon. Snälla, goda Anna, tänkte Peder. Det kom visst en pytteliten tår i hans ögonvrå i alla fall, men han torkade snabbt bort den, snyftade inte ens, utan försökte genast skaka av sig sina starka känslor. Både Thor och Anna skulle säkert komma hit, så därför behövde han inte bli så trång i halsen. Men tanken på syskonen bringade också med sig tanken på hemlandet som han hade lämnat. Peder såg för sig de vackra fjällen på Fosen med de små och stora gårdarna på slänterna nedanför. Han såg fjorden ligga glittrande i solskenet, holmarna, kobbarna och skären där dyningarna bröts, så att havets slumrande krafter i alla fall syntes, även om det såg aldrig så fridfullt ut. Längs strandkanten var det bergshällar och de inte alltid lika inbjudande strandbäddarna. Måsarna med sina skrik över fiskebåtarna. Folk med böjda och krumma ryggar av hårt arbete, men som oftast hade tid att skratta. Så såg han också det fina ljuset för sig om sommarkvällarna och de tidiga morgnarna ute på sjön, när den klara luften tecknade skarpa konturer runt fjällen. Snötoppen på kopparen en molntung senhöstdag och sillfisket i Bjugnfjorden när båtarna låg tätt, tätt och folk arbetade tills de nästan stupade av trötthet. Stormarna kunde han tydligt förnimma där han satt, på en sten nere vid Skogenbäcken i Minnesotas solsken, och kände sydvästen.